Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kådan.
Och mig, Ida Björnstjärna.
Och idag så har vi med oss Åsa Kastbom och vi ska prata om barn som far illa. Välkommen Åsa, du är ju specialist i vuxenpsykiatri och medicinedoktor i pediatrik och även överläkare på BUP Elefanten i Linköping. Som doktorand så har du fokuserat på sexuella övergrepp och sexuella beteenden hos barn. Och sen så har du även 2015 vunnit Andreas Rousseaus pris för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet. Och sen så har du också varit med och startat upp barnskyddsteamet där du också arbetar, har jag förstått det som. Åsa, det här var ju alla dina titlar på något sätt. Mm. Men hur skulle du själv beskriva ditt jobb?
Ja, jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb. Jag får jobba med barn en dag i veckan och det är när jag är överläkare på BUPs traumaenhet, BUP Elefanten, som ligger i Linköping. Mm. Där vi tar emot barn som har varit med om sexuella övergrepp, fysiskt våld av närstående eller har ett eget problematiskt sexuellt beteende. Mm. 3 dagar i veckan jobbar jag också på akutpsyk, alltså vuxen akutpsyk på universitetssjukhuset i Linköping. Där jag och en kollega är ständiga dagbakjourer och handleder AT-läkare och kandidater och randande ST-läkare och tar emot patienter, vilket är superkul. Mm. Och sen har jag en dag forskning i veckan där jag också föreläser en del på läkarprogrammet och på andra ställen.
Ja, men Åsa, har du alltid vetat att du ville bli läkare? Ja, att du skulle bli läkare?
Ja, men det har jag faktiskt. Eller inte att jag skulle bli det, men jag visste det redan när jag var liten. Mm. Jag ville verkligen det. Men sen på gymnasiet så hade jag många järn i elden och gjorde väl rätt mycket annat än att plugga. Jag gick natur för att bli läkare.
Okay.
Men jag gjorde mycket annat och jag tänkte att det där ordnade sig väl på något sätt. Så att när jag sökte sen så kom jag inte in. Så då pluggade jag lite annat. Jag var sugen att plugga, det var jag. Så att jag pluggade faktiskt ihop till en filkand i företagsekonomi, vilket jag aldrig har använt. Jag ville absolut inte jobba med ekonomi. Nej. Men jag fick en akademikerpraktikplats på Sveriges Television. Mm. Och där upptäckte jag att det fanns ett jobb som var spännande och det var bildproducent. Mm. För då fick man liksom bestämma och styra och ställa och det var direktsändning och det var lite puls. Så det höll jag på med i 5 år ungefär. Men sen kände jag att nej, nu har jag gjort det här. Nu vill jag läsa, nu vill jag plugga på riktigt. Mm. Så då gjorde jag högskoleprovet och så kom jag in.
Hur gammal var du då, så?
Ja, hur gammal var jag då? Kan vara 25 kanske.
Okej, men då, det var inte gammalt för att ha hunnit med så där mycket saker.
Nej, jag har jobbat på i bra tempo.
Ja,
men 25, nu ska vi se. Petronella. Nej, men jag var väl 26 kanske när jag bestämde mig. Mm. Och sen tog det något år innan jag kom in. Mm.
Mm. Vad var det som gjorde att du ville bli läkare? Alltså som gjorde att du kände det redan när du var liten?
Jag vet inte. Alltså, jag har ju alltid tyckt att om människor. Jag tyckte att kroppen är väldigt spännande. Mm. Jag kände väl någonstans att liksom det kan finnas en puls. Jag älskar pulsen på ett sjukhus. Jag älskar att sjukhuset aldrig stänger. Mm. Att det liksom händer saker dygnet runt. Och att det alla delar av livet utspelar sig på ett sjukhus. Mm. Jag är fortfarande väldigt fascinerad av sjukhus och vill jättegärna titta på sjukhus när vi reser och sådär. Vilket är inte alla delar. Nej, men jag tycker att jag älskar att jag inte stänger.
Mm.
Och jag har svårt att ta mig därifrån. Jag har alltid haft svårt för det. Hade jag inte haft barn så hade jag nog kunnat jobba hur mycket som helst. Mm. För det kommer alltid något nytt hela tiden.
Mm.
Så det är verkligen en fascination.
Mm.
Och att jag tycker om... Ja, men att lära mig saker, att man inte blir färdig utan att man blir duktigare ju längre man håller på. Mm. Det tycker jag är häftigt också med det här yrket.
Så du pluggade, vart läste du någonstans?
Här i Linköping.
Ja. Och gjorde du AT här också?
Ja, det gjorde jag också.
Och när kom du på vad du skulle göra av din läkarbana? Vilket spår du skulle ta?
Ja, först, de första terminerna, då hade jag bestämt mig. Då skulle jag bli narkosläkare.
Mm.
Mitt första vick var på neurokirurgen. Mitt första sommarjobb, alltså som underläkare. Men sen när jag gick termin 10, så då hade vi barnplacering på barnmedicin.
Mm.
Och då träffade jag en överläkare som hette Stefan Kroner, som alla var lite rädda för. Han var väldigt barsk och bestämd.
Ja.
Men jag gillade honom jättemycket och han gillade mig. av någon anledning. Han plockade upp mig direkt, så jag började gå jourer på barnkliniken på termin 10.
Mm-hmm.
Och han var också den som tog med mig till barnahus. Och han jobbade så mycket för barn som far illa. Och det tilltalade mig jättemycket.
Mm.
Och sen fick han malignt melanom och blev allvarligt sjuk då.
Mm.
Och då så sa han till mig att Åsa, du får ta över den här stafettpinnen.
Mm-hmm.
Och jag sa att ja, det lovar jag, sa jag.
Ja.
Och sen, så han, när jag gick, jag tror jag gick, jag hade precis börjat AT tror jag, när jag fick hans biljett och konferensavgift, alltså, så jag fick åka till San Diego.
Mm-hmm.
Han skickade mig istället för han var sjuk och kunde inte åka.
Mm. Okej, han trodde verkligen på dig.
Han trodde på mig, ja, han valde och jag lovade. Så då fick jag åka på det finns en jättestor barnmisshandelskonferens i San Diego varje år, så då fick jag åka redan då.
Mm.
Och det är jättekul, för nu har jag fått föreläsa på den också.
Okay.
Jag ska dit i januari igen. Och det är stort, eftersom jag fick första resan av honom dit.
Mm.
Och det var på BUP, sa du?
Nej, det var på barnkliniken.
Barnkliniken,
ja,
var det här?
Ja, det var det. Jo, så då bestämde jag, då skulle jag bli barnläkare.
Mm.
Och där jobbade jag efter AT också sen. Men jag gick jättemycket jourer och jag hade då på den tiden 2 egna barn. Och jag fick inte familjelivet att gå ihop.
Mm.
Och jag tycker att... Alltså jag sa jämt att mina barn ska gå först och barnen ska gå först. Men jag levde inte så.
Mm.
Utan jobbet gick först under en period. Så då bestämde jag mig för att jag ska inte jobba så jourtungt. Utan mina barn måste gå först.
Mm.
Så då gick jag över till BUP för att få fortsätta att jobba med barn och för att få fortsätta att jobba med de utsatta barnen.
Mm.
För det vill jag verkligen.
Men hade du börjat en ST på barn som du sen bytte till en ST i psykiatri?
Nej, jag hade ett VIC på barn.
Okej, okay. Och sen när du tänkte att du skulle på BUP istället, började du din ST då? Eller?
Ja, det gjorde jag. Mm. Då fick jag en ST där direkt.
Men är BUP liksom en eget spår inom psykiatrin så att man läser ST i barnpsykiatri?
Ja, precis.
Ja.
Men sen i slutet så på min BUP ST så randade jag mig på vuxenpsyk.
Mm.
Och då blev jag tagen av tempot och arbetsmängden som jag tyckte var jätteroligt. Jag tyckte jourerna var jätteroliga. Det var mycket, mycket mer somatik.
På vuxenpsyk?
Ja, som jag hade saknat. Alltså de patienterna, de är sjukare. De är somatiskt sjuka också. Och liksom det är en större... en annan tyngd på jourerna. Det händer mer.
Mm.
Och det passar mig jättebra. Jag älskar när det händer mycket.
Mm.
Så då gick jag över dit. Men sen har jag fått fortsätta som överläkare på BUP Elefanten. Och det är precis de barnen jag vill jobba med. Så jag har ju kvar det också. Så jag tycker att jag har fått det väldigt bra.
Mm. Så du är både barnpsykiater och vuxenpsykiater idag?
Ja, jag är nästan färdig BUP-psykiater. Mm. Jag har lite kvar som jag ska göra någon gång.
Mm. Spännande. Det låter som att du har gått liksom, att hela utbildningen och AT och så bara gick på lust nästan. Tyckte du aldrig att det var lite kämpigt liksom?
Men alltså,
eller att något var nervöst eller sådär?
Alltså kämpigt tyckte jag var att ha tenta direkt efter jul, eftersom jag har haft barn under hela studietiden. Mm-hmm. Petronella, min äldsta, hon var 2 år när jag började plugga.
Okay.
Eller hon var inte ens 2 år. Alltså, och då, det tyckte jag var hemskt, att jag fick fokusera så mycket på att plugga på julen.
Mm.
Mm. Och barnomsorgen var stängd och man ville egentligen fokusera bara på att vara ledig och göra jul och så. Det tyckte jag var... Det var tufft, eller lite tråkigt. Jag tyckte det var oerhört skönt när jag fick sluta plugga på julen.
Mm.
Det tyckte jag. Och sen nervöst, det tyckte jag var... Man hade någon praktisk tenta när man typ skulle labba och greja. Och jag har en bror som läste en termin framför mig.
Mm-hmm.
En lillebror, fast han läste terminen över mig.
Ja.
Och han...
Störigt.
Ja, men det är störigt. Och han sa så här, det där är jättelätt, Åsa, du behöver bara gå in och vara trevlig, sa han. Mm-hmm. Och så var det så här labbar och mikroskop och ni vet, lackmuspapper. Nej, men det var det inte, men det var så här, ja, mikroskop och gramfärgning och sånt.
Mm-hmm.
Och jag hade inte förberett mig alls, för han sa att du behöver bara gå in och vara trevlig. Men det är det enda jag har kört någon gång.
Mm.
För att jag klarade inte det.
Mm.
Och då var jag nervös när jag skulle göra om det.
Mm.
För det är inte min grej. Mikroskop och...
Det tycker jag är så störigt när man har haft så äldre kurser som bara, det där är väl ingenting. Ja. Liksom, man bara,
man ska aldrig
sluta ljuga liksom.
Mm.
Ja, varför säger de så där för?
För att de har klarat det.
Ja, precis. Det var väl ingen match. Ja. Kan du inte berätta om det, Åsa? Du har doktorerat i pediatrik.
Ja, ja men det är ju, ämnet är ju sexuella övergrepp på barn och hur barn berättar inte om de har varit med om ett övergrepp. Det är det vanligaste. Så att det handlade om vilka beteenden kan barn visa. För det fanns ingen forskning på det tidigare. Vad är normala eller vanliga beteenden i olika åldrar hos barn? Och vad är avvikande?
Mm.
Sen kan man aldrig säga att ett beteende är lika med övergrepp på något sätt. Men man kan säga att det här är ett avvikande beteende för ett barn i den här åldern.
Mm.
Och det är någonting man måste forska vidare i eller försöka utreda mer eller förstå varför barnet visade upp det ena eller det andra.
Mm. Mm.
Så att därför var det viktigt att titta på vad är normalt eller vanligt förekommande bland barn i olika åldrar, alltså svenska barn.
Mm.
Så det tittade vi på för att kunna säga att nej, men det där är avvikande.
Mm. Men pratar vi nu om sexuellt beteende? Eller pratar vi,
Nej, men sexuella beteenden hos barn.
Mm.
Men sen tittade vi också på sexualdebut, frivillig sexdebut, om åldern spelar någon roll. Och då tittade vi på barn som har debuterat frivilligt. Och då definierade vi sexdebut med penetration.
Mm.
Och då såg vi att barn som är 12 år och yngre när de debuterar sexuellt har en massa andra riskfaktorer. Det är inte säkert att sexet har varit farligt i sig. Men vi såg att de barnen har större risk för att ha provat alkohol och droger. De har sämre föräldrarrelationer. De har fler antisociala beteenden som skolkning, snatteri, att de ljuger.
Mm.
Vi såg också att det fanns en högre frekvens, en högre förekomst av fysiskt våld och sexuella övergrepp bland de barnen.
Mm.
Så att om man har en liten patient framför sig som är 12 år yngre och som har frivilligt debuterat sexuellt med någon form av penetration, då ska man veta att då finns det en risk för att det finns andra riskfaktorer med.
Mm.
Så då ska man ännu mer vara på tå och fråga om övergrepp och misshandel och alkohol och droger och så.
Mm.
När i din bana kom du på att du skulle forska? Och vad var det som fick dig att liksom tänka att du ville göra det?
Jag visste nog ganska tidigt att jag ville göra det någon gång. Men jag väntade liksom på rätt ämne. Jag tänkte att jag ska aldrig forska för forskandets skull.
Mm.
Men sen var det när jag träffade Stefan Kroner på barnkliniken, den barnläkaren, som jag kände att här vill jag sätta ner foten, här vill jag göra skillnad.
Mm.
Här, jag vill titta på någonting som rör de här barnen för att sätta fokus på dem och för att vi läkare ska bli bättre på det. Det är ingen tjusig forskning.
Mm.
Det är inget bra mingelämne heller. Men det kändes, så då bestämde jag mig. Och det var utifrån ämnet.
Var du färdig med din ST när du började?
Nej, jag bestämde mig redan under termin 10 tror jag, eller termin 11.
Mm. Så du började forska redan då?
Ja, då började jag leta projekt och Stefan tussade ihop mig med professor Karl-Göran Svedin på BUP. Och det var på den vägen som vi luskade rätt på ett ämne som vi trodde skulle spela roll om jag tittade på eller inte.
Mm.
Och just sexuella övergrepp, det är inte så många läkare som tittar på det, och barns beteende, sexuella beteende fanns inte beskrivet tidigare i det åldersspannet, för jag tittade på skolbarn.
Mm. Det måste vara ganska svårt att forska på barns sexualitet.
Ja.
Så här, jag tänker på vad man får fråga och inte. Och, kan du inte berätta lite vad har det varit för svårigheter i just en sån forskning?
Ja, det svåra är att vi får ju inte intervjua barn. Det får man aldrig igenom i en etisk granskning. Utan vi har ju fått gått via föräldrar. Där föräldrarna får rapportera vad de ser för beteenden. Tidigare har man bett förskolepersonal att rapportera vad barnen gör och inte gör.
Mm.
Först när vi har också gjort studier på 18-åringar. Och då får vi ju fråga 18-åringar. Man behöver inte ha förälders godkännande. Men just när vi tittar på de yngre barnen, då får man gå via föräldrarna. Och det är ju svårt. För självklart så visar inte barn alla sina sexuella beteenden för föräldrarna. Men samtidigt så är det ju de beteenden som vuxna eller föräldrar eller andra professionella ser, det är ju de som kommer till vår kännedom också. Så att på så sätt spelar det ju roll, för det är ju det vi får rapporterat till oss, det som barnen visar upp. Men självklart så blir ju inte allt rapporterat.
Och de här 18-åringarna, berättar de då snarare hur de minns sin sexualitet då?
Eller alltså de 18-åringar, där var det sexdebuten vi tittade på.
Okay.
Och vi tittade också på hur många som hade sålt sex av de här 18-åringarna. Och det var 1,5% av helt vanliga 3500 18-åringar i Sverige. Och vi såg också att det var vanligare att killar sålde sex än tjejer. Och vi tittade också på olika sexuella läggningar och hur man mådde, om det fanns någon skillnad. Där hade vi andra frågor. Och också tittade vi på hur mycket man konsumerade porr och hur man mådde. Så att det var många, många doktorander som gjorde olika studier på de här 18-åringarna som vi hade. Men jag tittade främst på debutålder.
Okej. Okay.
Vad tycker du är den största utmaningen i ditt arbete?
Ja, det är nog att hålla en balans. Därför att man är ju sitt eget verktyg på något sätt. Jag måste ju sköta mig själv. Jag måste ju hålla hela tiden. Och att hitta en balans i livet har varit en utmaning och jätteviktigt. För jag tycker att jag känner när jag har obalans. Om jag träffar barnen för lite, om jag jobbar för mycket, så blir det inte bra. Om jag har vabbat mycket och ligger efter på jobbet, så blir det inte heller bra. Alltså, det gäller att hitta en balans och att orka och att hålla sig frisk själv. Men jag har gjort, till exempel för tror jag, 5 år sedan så började jag cykla till jobbet. Och jag bor ju 13 kilometer från jobbet. Så att det blir ju några kilometer per dag.
Vardagsmotion.
Ja, precis. Och jag gör det alla dagar året runt. Det är liksom, jag bara gör det. Och då får jag tid till eftertanke. Jag hinner ställa om huvudet. Och jag är trött i både kropp och själ när jag kommer hem. Jag är inte bara trött i huvudet, utan jag är trött i kroppen också. Det har gjort jättestor skillnad. Och jag vinner tid på det. Jag slipper sitta i kö, jag slipper leta parkering på morgonen. Och jag är jätteglad och nöjd när jag kommer till jobbet. Och jag är jätteglad och nöjd när jag kommer hem. Så det har varit värdefullt. Och att ha en bra fritid. Jag är fotbollstränare. Jag hänger mycket med barnen. Och det gör också att man fyller på. Och det är väldigt roligt och kul att få träffa friska, glada barn. Eftersom jobbet kan vara tungt ibland.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Åsa, du arbetar ju på något som heter BUP-elefanten. Kan du berätta om vad det är för någonting?
Ja, BUP-elefanten är BUPs traumaenhet. Den ligger inte på sjukhusområdet utan den ligger nere på stan i Linköping. Mm. Där har vi som en, ja, vad ska man säga, kontor eller en stor lägenhet. Och där jobbar jag som läkare och sen är det ju ungefär 10 terapeuter, socionomer och psykologer som jobbar. Och vi tar emot 140 nya barn per år ungefär. Och de flesta från Östergötland, men det finns också barn i angränsande län som reser. Men de måste kunna resa till oss en dag i veckan ungefär utan att det blir för jobbigt för dem.
Mm. Och vad betyder traumaenhet? Vad är det för trauman?
Ja, det de har varit med om, de barnen som kommer till oss, det är fysiskt våld av närstående. Mm. Eller sexuella övergrepp. Mm. Eller att de har ett problematiskt sexuellt beteende själva.
Mm.
De får komma till oss.
Mm. Och hur kommer de till er?
Ja, de kan komma på många olika sätt. Det kan, man behöver inte ha en remiss för att få komma till oss, utan man kan höra av sig själv. Sen tar man upp dem, alltså varje barn på en remisskonferens och bestämmer, är det här en patient som passar in här? Mm. Kan vi hjälpa dem eller inte? Men det kan vara SOS som hör av sig, det kan vara en skolsköterska, det kan vara föräldrar. Det kan också vara så att det finns en anmälan, en orosanmälan kring barnet, så att man har lyft det här på barnahus och att barnet har blivit förhört där och att det har framkommit saker. Och då kan de få ett eller några samtal direkt på barnahus. Men behöver de längre behandlingar så kommer de till oss. Och ibland kommer de direkt till oss också. Vi samarbetar mycket med barnahus i Linköping.
Hur många är utsatta för våld eller sexuella övergrepp av sina egna föräldrar? Du sa närstående, alltså någon närstående som har gjort någonting.
Ja, alltså när det handlar om fysiskt våld så räcker det liksom inte att man har blivit slagen av en kompis eller blivit slagen en gång av någon på stan, utan det ska ju vara liksom våld av närstående, alltså inom familjen, alltså av en vuxen person eller en annan nära, alltså som en morfar eller farfar eller mormor eller moster eller så. Och det vanligaste när det handlar om våld och sexuella övergrepp är ju att det är någon som står barnet väldigt nära, någon som barnet litar på och tycker om och som finns i den allra närmaste kretsen kring barnet. Så att det vanligaste är ju att förövaren har en väldigt nära relation till barnet.
Men då är det ofta så att ni även träffar förövarna, tänker jag, om det är föräldrar till exempel.
Ja, det gör vi ju. Absolut. Ja,
har de oftast förlorat vårdnaden vid det här laget? Eller?
Det ser väldigt olika ut. Vi träffar ju en hel del av barnen som går hos oss, bor ju inte med sina biologiska föräldrar längre. Utan de kan bo i ett familjehem eller i ett jourhem. Eller på institution, alltså på ett barnhem.
Mm.
Och vissa bor kvar hemma med den ena föräldern och vissa bor med båda föräldrarna. Det ser väldigt olika ut, men vi är väldigt vana vid att man inte kommer eller bor ihop med båda sina biologiska föräldrar och kanske inte ens med någon biologisk förälder längre.
Mm.
Så där, det är vi väldigt vana vid. Vi har ju också barn med extra sekretess, alltså som är på flykt, alltså som flyr från misshandel och som bor med skyddad identitet. Och att kanske den ena föräldern också då har skyddad identitet. Så det är vi också vana att handskas med. Men vi har ju också, eftersom vi också har barn som har utsatt andra barn, så kan det ju hända att både förövaren, vi brukar inte kalla barn för förövare, men den som har ett problematiskt sexuellt beteende och den som, om man får säga offer, eller den som den har förgripit sig på, båda kan ju gå hos oss. Så vi måste alltid synka våra kalendrar så att vi inte får krocka i väntrummen, för de ska aldrig behöva vara där samtidigt. Men visst, vi träffar ju många vuxna förövare också. Eller vuxna som har slagit sina barn eller förgripit sig på sina barn. Och det som gör det svårt är ju att när förövaren är någon nära person, någon i familjen eller i släkten, så klyver det ju ofta släkten och familjen i två delar. En del som står på barnets sida och tror på barnet och en annan del som inte gör det. Vilket ofta blir väldigt sorgligt och väldigt svårt för barnet framförallt.
Ja, just det.
Barnen vill sällan att det ska bli skilsmässa. De vill sällan att någon ska flytta eller att det ska bli bråk och stök. Utan det barnen vill, det är oftast ett, att övergreppen ska sluta. Två, att han eller hon ska säga förlåt. De vill aldrig, pratar aldrig om skadestånd eller att någon ska straffas eller så. Utan det vanliga är att de vill att det ska upphöra, det de har varit med om. Och att man tycker också om sin förövare. Inte alltid förstås, men att det är ju någon person som också är viktig och som står dem nära.
Vad klassas som barnmisshandel egentligen?
Hur? Ja, man får inte aga barn, man får inte slå barn, man får inte fysiskt straffa barn. Sen kan jag tycka att psykologisk misshandel, alltså att man är taskig, att man, att man inte bryr sig om sitt barn, att man inte möter barnets behov. Sen finns det ju något som heter omsorgssvikt också. Och då är det ju mer att man inte kanske har känslomässiga band till sitt barn, eller att man inte, eller att man inte tar hand om sitt barn på rätt sätt, att man inte ger dem vård, att man inte ger dem ordentligt med mat eller ser till att de har kläder efter väder.
Att de är rena och sådär.
Vad sa du?
Att de är rena och...
Jag är adekvat klädda, och jag kan tycka också att... Jag vet en pojke som fick väldigt... Ja, de åt inte så bra. Och plus att föräldrarna rökte hemma väldigt mycket inomhus. Att han luktade alltid illa. Och det blev ett problem för honom. För ingen ville vara nära honom. Ingen ville hänga kläderna i kapprummet bredvid honom. För då liksom luktade det ju på barnens kläder också. Och på skolan var det ingen som ville sitta bredvid honom i ringen. Ingen ville jobba med honom. För han luktade så starkt med rök. Och det kan jag tycka är omsorgsvikt. Att man inte förstår att det påverkar barnet. Att han luktar så illa. Eller är så smutsig. Eller luktar så mycket rök. Eller... Men de kommer inte till BUP elefanten. I sådana fall måste det vara omsorgssvikt och övergrepp eller misshandel. Men jag tycker att man ser de här barnen ibland. Och på vuxenpsykiatrin, när jag jobbar där, så kan jag ju träffa vuxna som där ändå måste misstänka att hans eller hennes barn kanske inte får sina behov tillgodosedda hemma. Så att det händer ju ganska ofta att jag gör orosanmälan på jobbet som vuxenpsykiater också, fast att jag inte träffar barnen. Men jag får en oro kring barnen som finns där hemma. Jag frågar ju alltid alla patienter om de har barn. Vilka de lever ihop med och om det finns barn där hemma.
Du nämnde barnahus. Kan du berätta vad barnahus är?
Barnahus är ett hus som ligger på sjukhusområdet. Och där träffas... Alltså det finns personal som jobbar på barnahus alla dagar. Och de har också en telefon som man kan få ringa och ställa frågor. Som rör det här ämnet då, barn som far illa. Men där träffas socialtjänsten, åklagare, polis, BUP, barnkliniken. Ska se så jag har fått med alla. Och har samråd varje vecka. Och då tar man upp de socialanmälningar som har kommit in som handlar om barnmisshandel av olika slag. Alltså sexuella övergrepp, fysiskt våld eller svår omsorgssvikt. Mm. Och så går man igenom de anmälningarna och så tittar vi i journalen på barnet. Och se vad de har på familjen. Vi kan titta vad finns det i journalen. Och sen bestämmer åklagaren om det ska bli en förundersökning eller inte.
Mm.
Och blir det det, då kommer ju barnet att komma till förhör. Och föräldrarna kommer att förhöras. Och då blir barnet förhört på barnahus.
Mm.
För att det är ett väldigt... Barnet behöver bara komma till ett ställe. Där får den träffa poliser, specialutbildade poliser som är duktiga på att förhöra barn.
Mm.
Det är ett väldigt mysigt ställe. Det är barnvänligt, det är mysiga väntrum, de får fika.
Mm.
Det finns också ett undersökningsrum så att man kan bli undersökt av barnläkare och rättsläkare och gynekolog om det skulle behövas. Allting finns på samma plats.
Mm.
Och man kan också få ett samtal direkt efter och föräldrarna kan få återförenas med sitt barn på barnahus efter barnet har blivit förhört. För samtidigt som barnet blir förhört brukar man förhöra föräldrarna också, men på polishuset.
Mm.
Men sen får de träffas igen om det är okej.
Okay.
Ja.
Det beror ju på. Om den ena föräldern är förövare och har suttit i förhör så kanske den blir häktad eller inte. Ja. Men den icke-förövande föräldern får återförenas med sitt barn på barnahus. Mm. Och man kan få ett första krissamtal där. Och barnet får visa, här har jag varit, så här såg det ut. Och den här personen hade jag med mig. För barnen tas ju ofta från förskolan eller skolan utan att föräldrarna vet om det.
Mm.
Men då har man utsett en trygg person också som följer med barnet.
Mm.
Och då väljer man ju någon som barnet känner väl, som barnet är tryggt med på förskolan eller skolan.
Mm.
Så de kommer ju inte helt ensamma såklart.
Mm.
Och så har de en juridisk företrädare också som tillgodoser barnets behov och rättigheter eftersom vårdnadshavarna inte är med vid det här tillfället.
Mm.
Och de vet ju inte heller om att barnet är där just då.
Så det är en sambandscentral liksom för alla de här yrkeskategorierna?
Ja.
Så att barnet bara behöver vara på ett ställe men alla kommer dit och man gör saker ganska mycket i team så att man inte behöver berätta samma sak flera gånger och så.
Precis, och barnförhören spelas också in så att man kan använda dem sen så att man inte behöver förhöra dem flera gånger. Och vi... Barnet sitter tillsammans med en polis, men i ett rum bredvid så sitter någon från BUP-elefanten, någon kanske från SOS eller andra människor som vill vara med och se och höra och också kan inflika med frågor eller hjälpa till vid förhöret.
Mm. Men, vad tänkte jag på? Är det här någonting som finns över hela landet, det här begreppet barnahus? Det är inget lokalt bara, eller?
Nej, det finns på många ställen. Och man har precis haft premiär, eller på att säga. Det har precis öppnat ett barnahus i Norrköping också.
Mm.
Och det finns i många delar av Sverige nu. Det har vuxit. Och idén kommer från Island.
Mm.
Men barnahus i Linköping har funnits. Nu vågar jag inte säga hur många år, men... Det fanns när jag gick termin 10 i alla fall.
Mm. Mm.
Så det har funnits länge. Och just Barnahus i Linköping har fått pris för liksom det mest välfungerande barnahuset i Sverige. Så det är väldigt välfungerande.
Mm. Mm. Så om ni har fått in, eller om socialtjänsten har fått in en orosanmälan som rör ett barn som kan ha blivit utsatt för olika former av övergrepp. Då kan det bli så att man hämtar barnet från förskolan eller skolan utan att föräldrarna vet om det och har det här förhören och så här som du berättade om.
Ja, men först måste ju åklagaren ha beslutat om att en förundersökning ska... Alltså så att samrådet är vid ett tillfälle.
Mm.
Då träffas vi och pratar om anmälan och vi pratar om vad har man. Och sen är det åklagaren som beslutar om det ska bli en förundersökning eller inte.
Mm.
Och det är ju om det blir det. Då måste man ju förhöra barnet och den misstänkte.
Mm.
Så just då kommer det. Så det kan ju inte bli ofta några dagar senare. Liksom. Det är inte samma...
Nej, ja, just det.
Men det sker ju samråd och förhör här i Linköping varje vecka.
Mm.
Så att så vanligt är det ju ändå. Att det är en verksamhet som pågår. Ibland i perioder är det väldigt många förhör. Mm. Och ibland är det lite lugnare. Mm.
Vi kan ju prata lite om orosanmälan. Mm. Bara lite allmänt, vad är en orosanmälan?
Ja, det är ju att man skriver en anmälan. Det finns blankett. Det finns, ja, i Östergötland finns det i alla fall i vårt journalsystem eller på vårt intranät. Men det är en blankett som går att hitta på nätet också, orosanmälan. Jag tycker alltid att när man har fyllt i en sån att man ska ringa till SOS också och säga att nu kommer jag att faxa in den här till er.
Mm.
För man vill också veta att det blir mottagen. Det är bra att få ett fax tillbaka att vi har tagit emot anmälan eller att de mejlar eller så.
Mm.
Mm.
Och då tittar ju SOS på det här och bestämmer hur snabbt de ska ingripa och om de ska öppna ett ärende eller inte. Men om det rör sig om misstanke om barnmisshandel, alltså fysisk misshandel eller sexuell övergrepp, då brukar de ju göra någonting inom ett dygn, tycker jag.
Mm.
Och ibland så kommer de ju till sjukhuset om barnet är kvar där.
Mm.
Så kommer de dit och man kan ha akuta samråd mitt i natten om det behövs, för det finns alltid en jourhavande åklagare man kan ringa.
Mm.
Och poliser är ju alltid i tjänst.
Ja.
Och SOS är alltid i tjänst och vi är alltid i tjänst. Så att jag har varit med om att vi har haft akuta samråd på natten.
Mm.
Där åklagaren har beslutat om förundersökning om man har liksom hämtat den misstänkte på natten då.
Mm.
Mm.
Och då har barnet varit på sjukhuset.
Vi har fått in en del frågor om orosanmälan och bland annat någon som frågade hur vet man om det här var rätt att göra en orosanmälan eller hur vet jag om jag gjorde fel eller att man har liksom fattat misstanke eller blivit orolig av på felaktiga grunder och sådär. Mm. Så när ska man göra en orosanmälan?
Om man får oro för ett barn så ska man göra en orosanmälan. Många tror att en orosanmälan liksom direkt leder till ett omhändertagande, men så är det verkligen inte. Det krävs så mycket för att ett barn ska omhändertas.
Mm.
Utan det är som att skriva en konsultremiss. Det är ju inte alltid man har rätt. Alltså jag som psykiater tänker kanske, ja men det här kanske är Huntington eller det här kanske är en hjärntumör. Alltså, och så tar jag hjälp av kollegor. Det är ju verkligen inte alltid jag har rätt.
Nej.
Men jag skickar frågan vidare och det är ju samma sak med orosanmälan, att man skickar frågan vidare.
Mm.
Och det räcker ju med oro. Vi ska inte döma någon, vi behöver inte bevisa någonting.
Mm.
Men får vi en känsla, och det är det man beskriver i anmälan också. Varför blir jag orolig? Vad har jag sett?
Mm. Mm.
Vad har hänt?
Mm.
Mm. Men har du någon bra, för att då när man ska informera patienterna, det har vi också fått en del frågor om, att många tycker att, eller informerar då oftast föräldrarna eller någon närstående som är med, att många tycker att det känns ganska jobbigt och svårt att säga att man har gjort en orosanmälan. Just som du säger, att det är laddat, inte bara för oss, utan man känner väl ofta att, ja men, hur ska föräldrarna reagera när jag säger att jag har anmält dem till SOS, liksom, att det kan bli väldigt, ja.
Jag använder aldrig ordet anmält, utan jag förklarar, och jag använder ofta patientens egna ord om det liksom är den vuxna som är patient då.
Mm.
Att, ja men du säger själv att du har ju mått så dåligt nu så att du har tagit tabletter, du säger att du vill inte leva längre, det har hänt förut, nu är det här igen, eller du är så sjuk att du blev tvungen att vårdas med tvång för att du saknade sjukdomsinsikt, eller du var så pass dålig, du såg saker som andra inte såg, eller du hörde saker som andra inte hörde, du var så sjuk när du kom.
Mm.
Så att jag har tagit kontakt med SOS, eller jag kommer ta kontakt för att se om ni har rätt till stöd och hjälp.
Mm.
Mer än vad ni har idag, om de redan har det. Sen är det inte alltid man får dagens ros, men jag tycker det är väldigt viktigt att liksom vara ärlig och säga att det här har jag sett, jag blir orolig, ni har tre barn.
Mm.
Du mår så dåligt att du inte vill leva längre i perioder.
Mm.
Och jag tror att jag vill att de ska se över om ni har rätt till hjälp och stöd.
Mm.
Men i det fallet så känns det ju som en jättebra formulering. Jag har även varit med, jag var med i ett fall där det var ett barn som var sjukt. Och det vi såg var ju att barnet liksom inte fick stöd. Alltså i vanliga fall om ett barn är dåligt så sitter man kanske i en förälders knä. Eller liksom säger att man får en spruta, då vänder man sig till föräldern. Ja. Och det här gjorde inte det här barnet.
Nej.
Det liksom bet ihop. Eller vände sig mot oss.
Ja.
Och då tycker jag det kan vara svårare att liksom berätta för den föräldern. Att vi märker, för då blir det nästan att man skulle kunna säga att barnet gör så här. Alltså att man vill ju inte liksom säga till föräldern någonting som ytterligare kan skuldbelägga det här barnet som man redan är orolig för. Nej,
och, sen är det ju, och det är ju mycket lättare och liksom, just det där som du sa Åsa, att vi ser att du mår dåligt och då är det mer som att man låter väldigt empatisk och liksom, ja, så här, vi vill hjälpa dig nu. Men det där som Ann-Katrin säger, det är ju mer riktat som att ja, det kanske, föräldern det kanske ser ut att må jättebra, men man ser att den tar inte hand om sitt barn. Nej. På ett exakt bra sätt. Så, och det blir ju superladdat.
Ja, och det är väldigt plågsamt att se.
Ja, verkligen.
Så hur kan man då...
Jag tyckte det var jättehemskt. Mm. Men det är ju svårare att säga då, så här, ja, jag tycker inte du verkar bete dig empatiskt mot ditt barn. Alltså, det kan man,
fast man kan ju inte säga då att nu när vi ger den här sprutan eller när vi ska göra ingreppet, då tänker jag att ni ska ha barnet i famnen. Alltså, jag tycker ni ska hålla i barnet och trösta. Det ser ut som att han behöver det. Eller att man ändå vågar sätta ord på det.
Mm.
För det ser vi ju ibland barn eller föräldrar som inte barn där det finns en dålig anknytning och att föräldrarna kan ha svårt att läsa barnens behov.
Mm.
Och de behöver ju hjälp med det. Mm. Och då kan det vara bra att säga sådana saker att nu ska ni nog sitta tillsammans eller nu tycker jag att du ska ta honom i famnen eller jag vet att vi när jag jobbade på barnkliniken ibland så drog ju föräldrarna fast att barnen var inlagda.
Mm.
Och då fick vi ringa och säga, ni måste vara här.
Ja.
Ni måste vara här hela tiden. Ja, men jag har ärenden. Jo, men alltså det... Här måste ni vara med era barn. Och det hände på BUP också, på den avdelningen, att föräldrar avviker.
Mm.
Och men, där måste man vara jättetydlig. Och jag vet också att på NIO-avdelningar ser man ju också ibland föräldrar som inte knyter an och att de inte bryr sig och... Och det är väldigt tungt för personalen att se det här. Mm. Men då måste man våga lyfta det. Och i Linköping så har vi ju ett ställe som heter Hagadal. Som är en föräldraspädbarnsenhet. Dit man kan remittera föräldrar som inte knyter an till sitt barn av olika anledningar.
Mm.
Eller som, ja, där anknytningen inte funkar, där barnet inte knyter an till föräldern.
Mm.
Men det är upp till ett år ungefär.
Mm.
Men där finns det ju något. Ser man det så är det viktigt. Då kan man ju remittera dem dit. Mm.
Men där som Ann-Katrin beskriver, om det är så att man får en oro liksom, att det här känns inte som en bra anknytning och det känns inte som att den här föräldern är liksom, möter barnets behov. Hur kan man i det fallet, om man känner att jag vill göra en orosanmälan, hur kan man formulera det? Den, liksom, hur ska man då säga till föräldrarna att jag tänker ta kontakt med SOS för att jag... Liksom, ska,
ja. Ja, det är jättesvårt. Jag skulle nog börja med, om jag bara såg det där och att jag också försökte prata med föräldrarna om det. Och, att de, och så får man ju se hur reagerar de då. För vissa har svårt att läsa av, vissa har svårt att känna in barns behov.
Mm.
Och då kan man ju fundera, finns det någon problematik hos föräldern som man skulle behöva ta hand om.
Mm.
Men jag skulle ju börja med att försöka prata med föräldrarna. Och för är de inlagda så har man ju tid till det.
Ja.
Och jag skulle nog kanske försöka att engagera kuratorn eller någon mer som har tid att vara med dem och kan liksom titta på hur de handskas med sitt barn.
Mm.
Men sen kan man ju alltid, man kan ju också ringa till SOS och diskutera.
Mm.
Och säga att jag ser det här.
Mm. Mm. För det här var ju ett exempel där man verkligen personligen kände att det här känns inte bra.
Nej, man får en klump i magen. Ja. Ja.
Och man har ju lite saker att ta på, men man har ju inte egentligen jättemycket.
Nej.
Alltså, men det var väldigt tydligt att man kände det inte rätt det här.
Nej. Men om man då hör av sig till SOS och diskuterar...
Och vart till SOS? Liksom, vem ringer man till?
Man ringer... Det beror på vart man jobbar, men man tittar på hemsidan, på kommunens hemsida, så brukar det finnas en barn- och ungdoms... man hittar det. Man kan också ringa kommunens växel och säga att jag vill prata med någon på socialkontoret som jobbar med barn och ungdomar. Det handlar om en orosanmälan. Mm. Mm. Då blir man kopplad rätt. Och just nattetid det. Kan man ringa 112 och prata med jourhavande socionom eller som är...
Okay.
Sociala jouren finns dygnet runt.
Mm.
Och hittar man inte det på nätet, vilket man ibland inte gör i små kommuner, så kan man alltid ringa 112. Mm. Och då får man ju säga att jag behöver tala med sociala jouren i den kommunen och jag behöver göra det nu.
Mm.
Ge mig numret, för de har alltid nummer hem till dem.
Mm. För nu blir det jätteinvecklat med det här exemplet egentligen, men det är bara för att det finns ju så mycket olika saker man tänker på i de här fallen. För att du säger att man... Om man misstänker att det finns någon form av anknytningsproblematik, att man liksom får nästan lära föräldern eller så att nu behöver barnet få stöd av dig och nu behöver barnet få sitta i ditt knä och sådär.
Mm.
Men då kunde jag tänka att så här, jag så känner jag ju ifall det är anknytningen det är fel på. Mm. Men jag vet ju inte vad som händer hemma. Alltså den här föräldern kanske slår det här barnet i vanliga precis. Fall. Mm. Då vill ju inte jag sätta det här barnet i alltså det kanske finns en anledning att barnet vänder sig bort också.
Ja, precis. Alltså,
då vill
precis.
Man inte pressa in barnet i en ännu värre nej. Situation.
Du menar nej. Om du skulle kunna utsätta barnet för fara genom att lyfta en sån...
Kanske inte fara, men att det kanske blir väldigt mycket jobbigare. Jag säger att jag ska ge barnet en spruta och barnet... vänder sig inte till föräldern. Medan jag nästan då tvingar barnet att sätta sig i förälderns knä. Där den kanske är ännu mindre bekväm.
Men ser du det då? Då har du ju ännu mer fog för att det inte är bra.
Ja.
Så det kan ändå vara bra inte, att testa
ja, men precis,
det.
Att man får ju också se vad man ser i rummet. För om barnet då inte vill. Om barnet blir tryggt och kanske... visar att det var mysigt att sitta i mammas eller pappas knä. Ja. Men att mamman eller pappan inte hade tänkt på det. Mm. De kanske själva är väldigt rädda och oroliga på sjukhuset och beter sig avvikande. Mm. Men man ser att det blir bra för barnet att barnet tyr sig. Och att mamman eller pappan kanske också kan visa omsorg efter att du har tipsat dem.
Mm.
Då är ju det bra.
Ja, just det.
Mm. Och då kan man ge positiv feedback och se vad bra det blev.
Mm.
Jag tror att det är jättebra att varje gång... vi ska göra något, att ta honom i famnen.
Mm.
Jag ser att han ser väldigt nöjd ut nu. Att man liksom berättar vad man ser och positiv återkoppling.
Ja.
Men om man märker att barnet blir jätteobekvämt och vill inte sitta där eller att föräldrarna inte vill ha det, då har du ju ännu mer fog för din oro. Liksom.
Ja, och vad skulle man göra då i den situationen?
Ja, men, och så tänker jag, det måste jag säga också, att det man kan ju höra av sig med småsaker till SOS också, för det kan hända att de har andra anmälningar på den här familjen.
Mm, mm.
Och så att varje anmälan som kommer in är viktig, för de lägger ju pussel.
Mm.
Så att även om du ser en liten grej och rapporterar det, så kan ju det vara betydelsefullt för dem, för de kanske har annat på barnet också eller på familjen.
Mm.
Så att det är inte fel att ringa och diskutera eller prata, men jag tycker det är bra att man i det där läget, när det liksom finns en bristande omsorg, att man vågar vara vettig vuxen och lyfta det och säga det man tycker att man ser och känner.
Hur länge sparas en orosanmälan i någon slags... hur länge arkiveras den om det inte blir någonting? Jag tänker just det här som du säger, pusselbitar.
Precis, jag vet inte. Det kan jag inte svara på. Men jag vet att de försvinner efter ett tag. Alltså jag vet att man beslutar om man ska öppna en utredning eller inte. Och att det inte sparas som våra journaler.
Nej.
Det vet jag. Men så att, också därför är det viktigt att göra nya. För ibland när jag frågar mina kollegor, gjorde du en anmälan? Då kan ibland folk säga så här, nej men de har redan en kontakt. Eller jag ser att man gjorde det förra vårtillfället. Eller så, men det duger inte.
Nej. Alltid en ny anmälan.
Ja. Och att, ja, sen behöver man inte göra en varje dag om patienten är inlagd. Men liksom varje vårdtillfälle. Det får inte vara så att man liksom tänker, eller ja, men jag ser att man gjorde den förra gången, eller de har redan en SOS-kontakt. Vi vet ju inte varför de har. Det kan ju vara ekonomiskt bistånd, det kan ju vara något annat. Men det är också viktigt för SOS att få rapporter utifrån. För det gör ju deras arbete lättare. För när de gör hembesök så ser ju inte de allt. Nej. Såklart. Och det kan vara tillrättalagt och så. Så att det spelar ju jättestor roll vad vi rapporterar in.
Men om man tänker en vanlig situation, till exempel att ett barn kommer till akuten, då kommer det först till luckan i receptionen eller på akuten. Ja. Och sen kommer det till ett triage-team och sen kommer det in på en sida. Medicin, kirurgi eller ortopedi som det oftast ser ut. Och sen så träffar man flera personer där och sen så blir man inlagd och så vidare. Det är ju väldigt många personer som kommer i kontakt med det här barnet. Mm. Ska varje person som fattar oro göra en anmälan?
Nej, eller det behöver man inte göra vid ett och samma vårdtillfälle. Nej. Utan då kan man ju komma överens om att ja, men jag gör den. Och att man måste skriva under med sitt namn och lämna sitt telefonnummer, för SOS kan ju behöva ställa följdfrågor. De kanske inte förstår allt, de kanske vill veta mer. De kanske vill prata med någon annan. Alltså det är väldigt viktigt att man sätter sitt namn och telefonnummer så att man gör sig anträffbar liksom för SOS om de skulle vilja. Men jag tycker att det är viktigt att man pratar ihop sig. Om man får en oro på akuten, då kan man ju fråga sköterskorna, vad såg ni när ni var inne? För ofta är sköterskorna och undersköterskorna inne i rummet mer.
Mm.
Och jag tycker ibland att att föräldrar är trevligare mot oss läkare än mot övrig personal, faktiskt. Och att de sträcker upp sig lite när vi kommer in. För ofta har de väntat rätt länge på doktorn.
Mm.
Och att de ordnar till sig. För jag vet så många gånger när sköterskorna har sagt, eller undersköterskorna, att nu måste du gå in, de är så himla otrevliga och de hotar och de ska gå hem och allt vad det är. Och så kommer jag in och ser dem som lamm.
Ja. Mm.
Så man får helt olika bild. Så ibland så det är jätteviktigt att prata ihop sig med annan personal som har varit inne på rummet. Mm. Och vad har ni sett? Och vad sa barnet till dig? Eller vad sa syskonen? Eller hur var de när du var inne? Hur handskas de med barnet? Vad har du sett liksom?
Men det är jättebra att ta upp det. För att jag tycker ofta att det är så att det blir liksom många känner att det är ett väldigt stort obehag att skriva en orosanmälan. Och man förväntar sig kanske att ja, men inte ska väl jag, det gör nog någon annan. Mm. Och ofta så finns det en uppfattning om att det är bara läkare som ska skriva.
Ja.
När i själva verket alla som arbetar inom vården och har kontakt med barnet har en skyldighet enligt lag att skriva en orosanmälan. Eller i alla fall, som du sa, att man kan prata ihop sig och bestämma någon.
Ja,
men att man kan ta hål på den myten att det bara är läkare som...
Absolut.
Som får skriva, och att det liksom inte är något val egentligen, att man har en skyldighet.
Ja, det har man. Mm. Det har man. Får man oro så har man en personlig skyldighet. Och som primärjour eller som underläkare så behöver man absolut inte fråga bakjouren. Utan för att ibland tycker man olika. Bakjouren kanske inte alls får oron. Men har du fått den så ska du göra anmälan oavsett.
Det räcker.
Ja, det gör det.
Men sen finns ju då, som vi sa lite grann, vissa fall där man inte ska informera föräldrarna.
Oh ja.
Om vi bara repeterar det.
När ska man inte... ju när man misstänker fysiskt våld eller sexuella övergrepp.
Mm.
Om du som läkare blir orolig för ett barn och misstänker att det här kan handla om sexuella övergrepp eller om fysiskt våld mot det här barnet, då måste du göra en anmälan omgående.
Mm.
Men då säger du inte det till föräldrarna. Utan då blir det polisen och SOS sak. Alltså då Du gör anmälan. Mm. Men om det handlar om omsorgssvikt, som det ofta gör för mig på vuxenpsyk, då berättar jag ju för min patient att jag kommer att höra av mig till SOS idag, för jag ser ju att du mår väldigt dåligt, eller du har ju gjort ett självmordsförsök eller vad det nu kan vara. Du är ju tvångsvårdad och du har barn. Och då vill jag ta kontakt med SOS, eller jag kommer att ta kontakt med SOS för att se om du kanske har rätt till hjälp, om ni har rätt till hjälp och stöd som ni inte har idag.
Mm.
Så att, för att det jag vill med anmälan är ju inte att straffa någon eller att sätta dit någon, utan jag vill ju att barnen där hemma ska få det bättre och att man ska stötta familjen.
Mm.
Och det gör man. Alltså jag tycker att en orosanmälan är liksom, det är som att skriva en konsultremiss.
Mm.
Jag har inga befogenheter kring barnets skydd där hemma. Och det är inte heller min specialitet, så att jag rapporterar vidare så att jag vet att någon ser över hur barnet har det där hemma.
Mm. Ja, men Åsa, när man är i sitt yrkesutövande så har man ju skyldighet att anmäla.
Mm.
Vi och även alla andra som lyssnar, man kan ju bli orolig för ett barn på fritiden också.
Mm.
En granne, eller man hör någon sitt eget barn berätta om något annat barn kanske, eller vad som helst.
Mm.
Och då har man ju inte samma skyldighet att anmäla. Men man kan ju.
Man måste inte, men man bör.
Ja, men exakt. Och då kan man väl vara antingen berätta vem man är eller göra en anonym anmälan.
Men det är så dumt att vara anonym, för att då kan ju inte SOS kontakta.
Mm.
Då kan inte de ställa följdfrågor. Alltså det blir väldigt tunt.
Mm.
Jag har gjort anmälningar som privatperson också.
Mm.
När jag inte har varit liksom doktor utan gjort det själv. Och jag har också ringt polisen vid något tillfälle när jag såg ett barn bli misshandlat.
Mm. Oj, okej.
Okay. Så det kan man också göra om man skulle råka se, förstås.
Ja.
Det är ju inte så vanligt.
Men för att det var någon som hade frågat om man behöver kanske nödvändigtvis inte vara anonym till socialtjänsten, men man skulle kanske inte vilja att till exempel föräldrarna får veta vem man är. Får de alltid veta vem det är som har anmält?
Ja, det tror jag. Det tror jag inte man kan komma undan.
Mm.
Utan det får de.
Mm.
Och det kan ju bli problematiskt om det är en granne.
Ja, men precis.
Ja.
Men där kanske man också kan tänka Alltså det här vanliga, att man faktiskt pratar med vuxna där man ser att det är någonting som känns fel.
Ja, och man kan också vända sig, om man vet vart det här barnet går i skolan, så kan man ta kontakt med skolan och berätta att det här ser jag. Mm. Har ni koll på det här barnet? Vad ser ni? Mm. Vad säger skolsköterskan? Vad säger kurator? Alltså man kan ligga på lite så och ta kontakt med skolan också, eller förskolan, om man vet vart barnet går.
Ja, men för att det känns ju lättare att i sin yrkesroll säga att på minsta oro så anmäler vi.
Ja,
än
precis.
Att knacka på och det är grannen på minsta oro för att jag tyckte någon gång att jag hörde något. Eller,
alltså, ja, precis. Så. Men om du känner grannens barn så kan man ju prata lite med barnen.
Mm.
Se hur de har det. Och, ja.
Men sen tänker jag också att det här civilkuraget behöver stärkas. Att man faktiskt går bortom, alltså man, att försöka strunta i det här sociala obehaget.
Mm.
Och faktiskt, när man ser föräldrar som beter sig dåligt, att så här, nu ser jag att du gör så där, det tycker inte jag alls är ett bra... Eller jag vet inte hur man ska formulera men att man vågar lite mera faktiskt prata med varandra också, så här.
Mm.
Och se, så att det kan ju räcka med att någon förälder får liksom att veta att man har lite grann, inte ögonen på sig, men att
någon
annan
ser.
Har sett någonting. Precis. Och då kanske man säger, jaha... I bästa fall tänker till och ändra på sitt beteende. Men vad skulle... Har du varit med om att du har sett någon typ på stan som tar i sitt barn väldigt bryskt? Eller liksom, på det sättet att det är liksom över gränsen?
Ja, absolut. Det har jag på simhallen en gång.
Ja.
När jag kom dit, det är många år sedan nu. Säkert 12 år sedan. Men jag kom in i omklädningsrummet så hörde jag... en kvinnoröst som skrek lite argt och högt.
Mm.
Och så såg jag liksom under skåpen, vet, den här klädskåpen, så såg jag ett par barnben som sprattlade.
Mm.
Och då, min första tanke var att det är någon som har fått ett EP-anfall.
Mm.
Och att en vuxen är rädd och låter därför lite upprörd på rösten eller så.
Mm.
Så att jag gick runt de här skåpen och skulle se vad det var som hände.
Mm.
Men då var det en 10-12-årig flicka som låg där och en kvinna som höll i henne hårt i armarna.
Ja.
Och jag gjorde illa henne, höll i henne helt enkelt.
Mm.
Och då tänkte jag inte så mycket, utan jag frågade väl, vad gör du? Så är det väldigt argt, och då låste kvinnan in sig på toaletten.
Okay.
Och så frågade jag barnet hur det var med henne och vad som hade hänt. Och klassiskt så tog hon på sig skulden själv och sa att det var mitt fel. Jaha, varför då? Så jag, jo, men vi hade köpt en... Vi betalade för 3 timmars bad, men vi har ju bara varit här i 1 timme. Jag trodde vi skulle vara här i 3 timmar, så jag var besviken.
Mm.
Och jag frågade om det hade hänt tidigare, och det hade det, sa hon. Och hon var väldigt så här, röd på överarmarna efter att den här kvinnan hade hållit in också.
Mm.
Och kvinnan vägrade komma ut från toaletten, så då ringde jag polisen.
Mm.
Och så sa jag att det är pågående barnmisshandel i sporthallen. Mm. Och då kom de. Och låste ut kvinnan och tog med henne.
Mm.
Ja.
Ja, det är helt sjukt när du
jag blir
det
helt, alltså när jag hör sånt här, ja, det kokar i mig alltså. Mm. Mm. Jag skulle kunna, ja, jag är inte en våldsam person, men alltså usch, när vuxna beter sig illa mot barn, det är fan det värsta som finns.
Jo, men då blir man arg, men då är det bra att göra något vettigt av
verkligen.
Den ilskan liksom, och använda det till kraft istället och jobba för de här barnen, för de finns ju oavsett om vi vill se dem eller inte, så finns de ju. Och kan man göra något så
verkligen, det är alla vuxnas skyldighet att inte blunda. Det här var del 1 i samtalet med Åsa Kastbom kring barn som far illa. I nästa avsnitt så pratar vi vidare om vad man ska titta efter i status när man träffar ett barn som har varit utsatt för övergrepp, eller vad man kan se som observandum i barnets status eller i en anamnes som kan väcka misstanke om att det finns misshandel eller övergrepp. Åsa berättar också om hur man kan använda syskonen som är på plats och prata med dem kring vad som har hänt barnet som söker vård. Lite kring om föräldrarna ska vara med i undersökningsrummet eller inte. Ska man träffa barnet själv? Lite tips på ramarna kring besöket helt enkelt.
Superviktigt.
Mm.
Lyssna vidare.
Ja.
Så snart ni
hinner. Det och mycket mer kommer i nästa avsnitt.
Mm. Vi hörs i nästa avsnitt.
Ja. Hej så länge.
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.